Ja, den har ju kommit att betyda väldigt mycket, mer än man trodde från början. Som liten parvel så älskade jag att leka med båtar i strandkanten, alltså småbåtar, leksaksbåtar. Och på den vägen ner kan man säga. Fast sen har det då utvecklats andra vägar med tilltagande miljöintresse förstås, och ibland bekymmer och ibland glädje över den fina skärgård och Östersjö som vi har. Det måste jag säga. Så att det är övervägande positivt allting. Sen är det klart att intresset finns där också för de problem som vi behöver lösa alla tillsammans.
Är det varmt?
Ja, det har kommit att bli de yttre delarna.
Mm.
Helt klart. Eftersom både som liten, alltså, då var vi halvvägs ut kan man säga, där vi hyrde en stuga, mina föräldrar. Och där blev jag präglad på skärgård kan man säga. Och så sen, genom slumpens skördar, så hamnade vi allra längst ut som ett första jobb, eller bland de första jobben. Och då under en tid i livet när man är formbar själv också, så blev ytterskärgården väldigt speciell. Med delvis karga och delvis väldigt frodiga miljöer som kan finnas där ute. Det har vi kommit att uppskatta. Det som är så speciellt är jag vet inte, det har blivit så att närheten till, ja, det är spelet mellan land och sjö på något sätt. Kommer ut, man känner dofter, allting, och sen så ser mig själv bara springa ner till sjön, insupa alltihopa och sen hitta på något roligt liksom i den miljön. Så börjar det liksom. Och sen kan man ju då gå vidare i det, fördjupa sig i detaljer och en del snöar in på fåglar och andra snöar in på fiskar och högarna. Och Britten och jag flyttade ut där och då fick vi frågan ifrån Naturvårdsverk och Länsstyrelse att när ni ändå är där ute och jobbar med väderobservationer och så vidare, kan ni inte räkna fåglarna som finns där? De och de arterna vill vi då veta. Och då blev det att vi gjorde det liksom som en del i jobbet, och sen så det väckte ju ett intresse också. Att själv följa upp det. Både för Britten och mig. Så sent som i förra veckan var vi ute och då fick jag ett sms ifrån de här stora ornitologerna, eller ska jag säga proffskillarna som är i farten. Och sa vi det, nu har vi nästan rekordår i år på antal lyckade häckningar på skräntärna. Men vi behöver få några till för att slå rekordet sen tidigare. Och då visste vi båda att vi hade en ö som vi hade ägg på när vi åkte förbi och kollade. Men då fanns det ju inga ungar som man kunde ringmärka. Och det handlar ju om ringmärkningsstatistik där. Och då så sa jag till Britten, ska vi ta en tur ut till Holmen X? Ja, det gör vi. Och så åkte vi ut och så hittade vi då tre fina ungar där. Så det är ju bara för en vecka sedan ungefär. Så att sånt är ju roligt. Det är minne i närtid så att säga. Alltså för att kunna ringmärka de här fågelungarna så måste man ju veta liksom deras årscykel. Att under de och de veckorna så kan det finnas dels okläckta ägg, det kan finnas kläckta med små ungar och det kan finnas ungar som nästan är flygfärdiga. För att de är ju inte synkade totalt allihopa. Utan det gäller att ha koll på ungefär hur de är. Så ibland får man åka runt och kolla av ett antal ställen och ringmärka de som går. Sen kan man komma tillbaka om man har tid och ta de andra. Men då vet man att den arten som vi idag ska jobba med, den gömmer sig ofta under stenblock. En annan häckar helt öppet så att säga. Då vet vi från år till annat att att där brukar de vara liksom. Så att det är, varje fågelart har sina favoritställen kan man säga.
Mm.
Och sen så får man då, ibland så räcker det med att bara gå i land väldigt försiktigt och veta att ungarna gömmer sig i en liten grästuva eller någonting. Och ibland så får man kanske omringa ett stenblock med 4-5 personer för att hålla dem på plats. Och sen tar de försiktigt en i taget. Så det är ju liksom, jag brukar säga det, att det är lite hemfridsbrott att utöva ringmärkning. Men nyttan av det hela är ju övervägande. Så, så man får ju veta så mycket. Man får veta dels hur de lyckas med häckningen generellt. Och sen så, i och med att de är märkta, så får vi veta vart tar den här fågeln vägen på vintern och under hösten. Mm. Vilka flyttvägar har den? Och man kan, för man får ju rapporter på ornitologer globalt sett.
Mm.
Som tittar med kikare och kan läsa av ringnumren lite varstans. Så då får man ju ett mönster. De här fågelarten, den går söderut på vintern över östra Europa och den andra kanske går över Västeuropa. Och sen så finns de nere i kanske Afrika under vintern och som silvertärnan som sticker ända ner till Antarktis och så vidare. Så att det är väldigt mycket kunskap man får utav ringmärkningen som vi inte hade haft annars.
Mm.
Sen har man ju på senare tid också kunnat märka fåglar med GPS-mottagare och sändare. Så att man får ännu mera data. Men det är lite mer sofistikerat och det kostar ju mer också. Så att de enkla ringarna finns ju fortfarande. Det som har kommit att bli mina favoritfåglar, det är nog tordmule och sillgrissla. Ska jag säga. De är roliga, framförallt tordmulen. Även om jag blev biten i näsan och i ögonbrynet. Så att det får man ta, men de är för härliga, de är tuffa. Under våra första år ute på högarna, då var det vissa djur och fåglar som var väldigt sällsynta. Till exempel havsörn. Vi såg ju knappt någon havsörn. Kom den havsörn, oj, liksom, det var ju... Det var den, inte bara den dagen, utan det var ju den månaden eller någonting sånt. Så man såg en plötsligt en örn. Då var det liksom kryss i kalendern ungefär. Men sen har ju då utvecklingen gått vidare. Och de här gifterna, PCB och DDT, som drabbade havsörnen och även gråsäl, som var nära utrotning på 70-talet. Det är liksom bland det mera fantastiska, att man kan lyckas med att få reda på vad det är som har gjort en art utrotningshotad och sen kunna åtgärda det och se att det verkligen har hjälpt. Det är ju fantastiskt kul alltså. Och vi har varit med om hela den, från det värsta till återkomsten, och det är jätteroligt. Och då, men samtidigt så blir ju det, alltså människor har ju sånt himla kort minne på vad är normalt och vad är inte normalt. Så att man tittar på gråsälen till exempel, så är det jättemånga som säger att nu är det så mycket säl, så här mycket säl har det aldrig varit. Jaha, okej, läs på i historieboken, säger vi då. Så att för 100 år sedan och lite drygt det, då var det mer än dubbelt så mycket säl än vad vi har nu. Och på den tiden var det inget större problem, för då hade man nytta av säl. Alltså både kött och skinn och allt sånt. Och då det är en viktig liksom kunskap att kunna förmedla, tycker jag. Att allting är liksom inte som värst liksom. Och nu, och havsörnarna kommer tillbaka, och då säger folk, det är alldeles för mycket havsörn. Säger jag, jaha. Liksom. Det stämmer inte i vår värld. Men det är fascinerande hur fort det kan svänga.
Mm. Det finns ju ett begrepp för det där, shifting baseline, som jag stötte på för några år sedan. Som jag försökte påminna mig om, att det här med att...
Då räknade vi överlevande ejderungar i midsommartid. Och jag vill minnas att vi hade 1900 ett år. 1900 ejderungar bara i ögruppen kring svenska högarna. Och det var i och för sig ett bra år, men så kunde det se ut på den tiden. Och sen nu, man skulle räkna motsvarande antal ejderungar i år med sommartid. Så nu har inte jag siffrorna för i år ännu, men det skulle förvåna mig om det var mycket mer än 100. Så att det finns några stycken säkert, men det är försvinnande lite. Va? Och sen hur överlevnaden är för dem då längre fram också. Och där är ju, för att dra parallellen till det andra, där vi då har hittat orsakerna och lyckats lösa det, så är vi inte riktigt i mål alltså, med ejdern. Det finns teorier på tiaminbrist och det är olika saker med musslorna. Att musslorna kanske är tomma på energi eller proteiner för ejdern, så att de får i sig för mycket luft liksom, när de käkar och på den vägen. Och det kan i sin tur också vara orsakat av tiaminbrist hos musslorna. Och en massa andra faktorer. Så att det är... Där är vi inte riktigt framme än. Så att vi kan liksom skräddarsy en lösning. Det är, alla problem är inte lika lätta att lösa heller. Så att det... Där famlar vi lite fortfarande, kan vi säga. Skärgården börjar vid Slussen ungefär inne i Stockholm. Och sen kan man ju liksom fördjupa sig eller vidga sig mer och mer. Och det vill jag gärna vurma för. Så att man kan ta första bästa skärgårdsbåt ut i någon holme eller ö. Man kan ju titta på kartan och se där ser ut att finnas lite friområden som vi kan gå fram till. Och sola och ha trevligt. Och ta med en kikare och kolla på omgivningen så att man ser bättre och så vidare. Och jag kan nästan garantera att börjar man i någon ända så drabbas man av mer smak, så att säga. Så det är så det har varit för mig i alla fall. Så värdet av en sån här nationalpark, det är ju liksom att ge människor möjlighet att se det finaste vi har. Och har man det i form av en nationalpark, då är det ofta väldigt väl undersökt allting. Så att det som är extra värt att skydda och ömtåligt, det är, där ska man inte röra sig. Men man kan stå en bit ifrån och titta in i det där fina. Då får man ju ofta tips också på, som nybörjare eller som ny på ett område, att där har vi en bra plats att spana på liksom. Det är klart rekommendabelt. Så att det är liksom lite tillrättalagt, men ändå så ser man det perfekt naturliga i det. Botaniken i skärgården är lite speciell också. Det finns många växter som man kanske kan hitta på andra platser, men som har en specialform ute i skärgården. Mm. Som många gånger påminner om fjällvärldens flora. Så att många växter som man kan hitta på öarna som annars finns betydligt längre norrut i Sverige. Så för den som är intresserad av växter så finns det också väldigt mycket att titta på. Nationalparksskyddet är ju liksom det starkaste skyddet vi har för naturen. Så det är ju ett plusvärde i det också. Att det ska vara svårt att ändra på det, så att säga. För att inte liksom tillfälliga liksom strömningar ska påverka hur vi skyddar vår natur. Så det ska vara för framtiden. Mm. Inte bara för oss nu, utan för lång tid framöver.